Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om de vanligaste frågorna som ställs till Stöldskyddsföreningens rådgivningsverksamhet. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter Esse befinner sig för närvarande i Tyskland, så jag har passat på att förbanda en intervju med Paul Pinter som är rådgivare hos Stöldskyddsföreningen. Den här podden produceras ju numera i ett samarbete mellan Nicka Systems och Stöldskyddsföreningen, och på Stöldskyddsföreningen har de en rådgivningsverksamhet som låter privatpersoner och företagare ringa in och få svar på sina frågor. I veckans huvudämne kommer vi gå igenom vilka de vanligaste frågorna är, därmed också vilka de vanligaste svaren är. Och för er som redan vet svaren på de här frågorna så tror jag att ni kommer uppskatta att höra hur Paul och hans kollegor resonerar när de ger de här svaren. Men det kommer först i veckans huvudämne av Bli säker-podden och det här avsnittet som är inspelat den 4 juli för sändning den 5 juli. Och innan vi kommer in på veckans huvudämne så ska vi såklart ha veckans snabbisar, och vi ska följa upp det som vi pratade om förra veckan. Och vi har faktiskt en del uppföljning kring just tvåfaktorsautentiseringsappar som vi pratade om förra veckan. Så pass mycket att vi får spara lite av uppföljningen till nästa vecka. Men först och främst så vill jag föra in ett tips från PE, signaturen PE, som tipsar om att Authy-appen, den går fortfarande att köra på Mac-datorer om Mac-datorerna har M-processorer, alltså M1, M2, M3 eller M4-chip. Det finns i och för sig inga mackar med M4-chippen, men ändå. Om datorn har ett sånt här M-chip, då går det ju faktiskt att köra iPad-appen på macken. Så det är en liten nödlösning som finns där. En liten god nyhet för Authy. Men det kontrar vi med en riktigt tråkig nyhet för Authys del. För tyvärr så har de råkat ut för ett, ska vi kalla det, dataskrapningsintrång. Authy har råkat läcka telefonnummer till användare som använder Authy-appen, och nu i veckan skrev de så här på sin webbplats, citat på engelska: Twilio has detected that threat actors were able to identify data associated with Authy accounts, including phone numbers, due to an unauthenticated endpoint. We have taken action to secure this endpoint and no longer allow unauthenticated requests. We have seen no evidence that the threat actors obtained access to Twilio's systems or other sensitive data. Sen hoppar vi lite i citatet. While Authy accounts are not compromised, threat actors may try to use the phone number associated with Authy accounts for phishing and smishing attacks. Slutcitat. Det här innebär alltså att angripare har kommit över en mängd telefonnummer som är kopplade till Authy-konton. Det är inte så att de har kommit över själva tvåfaktorsautentiseringshemligheterna, men de har kommit över telefonnummer kopplade till Authy-konton. Och med anledning av det så varnar nu Twilio, de som äger Authy, för att det föreligger risk för phishing och smishing-attacker. Alltså att angripare försöker lura av de berörda Authy användarna några ytterligare hemligheter. Så om du får ett sms som ser ut att komma från Authy, kom ihåg, det går aldrig att lita på avsändaren av ett sms. Bry dig därför inte om det. Om du misstänker att det kan vara någon riktig information, gå själv till Authys webbplats och leta upp informationen där. Sen så har vi en snabbis som är relaterad till en artikel jag skrev i veckan. Jag är faktiskt ganska irriterad på svenska medier, för jag trodde att det här skulle bli en nyhet som fler rapporterade om. Men nej, det är ingen som har rapporterat om det. Jag har ju fortsatt att hålla koll på alla de bedrägeriannonser som dyker upp på Facebook, och i mitten av juni, då hittade jag liksom ett så perfekt exempel på en bluffannons, en sån här investeringsbedrägeriannons. Det var en annons med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det var en rubrik som antydde att han skulle ha dött. Det var en fejkad domän. Det stod att den här annonsen skulle leda till Expressen.se, även om den i själva verket inte gjorde det. Och det kom från ett konto som både hade Visas logotyp och Visas sidnamn. Alltså betaljätten Visas logotyp och betaljätten Visas sidnamn. Det var till och med en verifieringssymbol där. Och jag har sett många exempel tidigare där bedragare har kapat befintligt verifierade sidor, bytt namn på dem och börjat skicka ut massa såna här bluffannonser. Men det här var liksom så perfekt. Jag tänkte, det här är ett fulländat exempel. Här har bedragarna verkligen lyckats. Det här ser ut som att det är en annons som kommer från Visa och leder till Expressen. Det var bara det att det var en annons från Visa. Det visade sig att Visa hade råkat ut för en sån här Facebook-kapning. De hade fått sitt Facebook-konto, eller ett Facebook-konto som administrerade en av deras Facebook-sidor, kapat. Och det började pumpas ut fullt med såna här bluffannonser för olika länder. De bedragarna anpassade de här annonserna. Så i Sverige då använde de Jimmy Åkesson och låtsades länka till Expressen. I Finland så använde de skådespelaren Ville Happas och länkade till Yle, alltså motsvarigheten till SVT. Eller låtsades länka till det, för de fejkade ju domänen, vilket av någon outgrundlig anledning fortfarande är möjligt på Facebooks plattformar. Och precis som vanligt så anmälde jag den här annonsen och fick reda på, nej, det här strider inte mot Facebooks annonseringsregler. Jag överklagade det och Facebook avslog överklagan, precis som vanligt. Men eftersom det här faktiskt var betaljätten Visa, och jag kände att här finns det faktiskt riktigt stora risker, för att Visa, de har ju till och med kundsupport via Facebook Messenger, så kontaktade jag pressavdelningen och jag kontaktade också min kontaktperson på Meta. Tillsammans så lyckades de stoppa det här, så efter en dryg vecka från att de första annonserna publicerades så hade de lyckats få stopp på det. Det tog 4 dagar från att jag rapporterade det till dem till att de hade fått stopp på det. Och det här är ytterligare en påminnelse om att vi inte kan lita på Facebook-annonser. Jag har skrivit ett gäng rekommendationer både till privatpersoner och till företagare med anledning av den här incidenten. Och jag lägger länken till den artikeln i veckans show notes. Där hittar ni också länken till en artikel som jag har skrivit om Proton Docs. För ja, nu har Proton äntligen lanserat sin egen ersättare, sin egen konkurrent ska jag snarare säga, till Google Docs och Microsoft Word. Alltså såna här webbaserade ordbehandlare med stöd för realtidsredigering av, eller realtidssamarbete. Jag tyckte att det här såg jättelovande ut när jag såg nyheten. För då tänkte jag, oh, det här är perfekt. För då kan jag och Peter börja använda Proton Docs istället för att samarbeta kring våra show notes. Nu använder vi ju Obsidian som är ett fantastiskt anteckningsverktyg, men saknar realtidssamarbetsfunktioner. Så då tänkte jag, perfekt, då börjar vi använda Proton Docs istället. Men det blev inte riktigt så bra som jag hade hoppats efter att jag hade utvärderat tjänsten i en halv dag och skrivit min första artikel där i. Först och främst, Proton Docs, det är inte en fullfjädrad ersättare. Det är inte någonting som kan ersätta Microsoft Office eller Nextcloud Office eller Google Workspace. Dels för att det bara är en ordbehandlare, inte något kalkylprogram och presentationsprogram. Och dels för att det är en väldigt avskalad ordbehandlare. Den är mer i klass med en väldigt avancerad anteckningsapp än en avancerad ordbehandlare. Men den har ju den stora fördelen att precis som alla andra Proton-tjänster är det helt totalsträckskrypterat. Alltså Proton kan inte komma åt och se vad det är som skrivs. Det är en tjänst som går att använda för att ha samarbete kring känsligt innehåll. Innehåll som inte får läcka till tjänsteleverantören. Kollar vi på Google Docs till exempel, där finns det inte stöd för totalsträckskrypterat samarbete. Så om det ska gå att samarbeta kring ett dokument, då har Google åtkomst till det. Och vi har ju sett hur Google har av misstag utnyttjat sin möjlighet att skanna innehållet i alla dokument som lagras där i syfte att upptäcka sånt som strider mot deras avtalsvillkor. Också har råkat blockera sånt innehåll som faktiskt inte alls borde blockeras. Jag kan lägga en länk till en artikel i Mashables som handlar om hur en journalist hos National Geographic plötsligt inte kunde komma åt sina dokument. Men det är inte någonting som kan hända med ProtonDocs, för att med ProtonDocs då har Proton inte åtkomst till materialet som användarna samarbetar kring. Men det här är inte en tjänst som vi kan använda än. Jag är jätteglad att den har kommit, men den går inte att använda än. Dels så är den lite funktionsfattig. Den har inte stöd för fotnoter, format, mallar, sidhuvud och liknande. Det hade jag kunnat leva med. Men den har inget offline-läge. Så om det skulle vara så att jag inte har internetuppkoppling, då kan jag inte arbeta med dokumentet eller läsa någon offline-kopia. Det går att synka alla dokument som har lagrats på Proton Drive till datorn. Men då synkas inte dokumentinnehållet utan bara en länk till dokumentet. Så själva innehållet i dokumentet följer inte med ner till datorn. Så det finns liksom ingen offline-kopia på dokumentet. Sen finns det inte heller någon sökfunktion som gör att det går att söka i alla dokument. Och det gör ju att det här inte är användbart för våra show notes. För här söker vi fram och tillbaka för att hitta vad vi har pratat om tidigare. Utan en sökfunktion går det inte att använda. Men det som gör att inte någon bör använda den här tjänsten än, jag tror att den kan bli jättebra på sikt, men det som gör att inte någon bör använda den än är att den funktion som måste finnas i alla de webbtjänster som vi använder för att bearbeta och hantera vår data lyser med sin frånvaro. Exportfunktionen. Innan det finns en exportfunktion ska inte det här verktyget användas i annat än undantagsfall. För om du börjar använda det här verktyget och sen plötsligt en dag du vill byta till en annan tjänst, då måste du nu gå in i vartenda dokument och välja att exportera det. Du kan inte välja att exportera alla dokument. Och dessutom, varenda gång du vill säkerhetskopiera allt du har sparat där, så måste du gå in i vartenda dokument och exportera det manuellt. Det håller inte. Och om vi tänker på vad som hände med Skiff, som erbjöd just en sån här totalsträckskrypterad realtidssamarbetsstödjande ordbehandlare tidigare. Puff! De försvann i samband med att de blev förvärvade av Notion. Och därför ska vi komma ihåg att inte använda webbtjänster som inte låter oss exportera vår data. Och med det sagt är det dags att gå in på veckans huvudämne. Och då har jag fått med mig via länk från södra Stockholms innerstad Paul Pinter, som just nu sitter i Stöldskyddsföreningens studio, som jag tror att ni känner igen från ett tidigare avsnitt. Välkommen Paul!
Ja, tack så mycket Nika!
Du arbetar ju som rådgivare för digitala brott, och jag tänkte att vi nu skulle ta och fokusera på de frågor som du egentligen får i den rollen på grund av den tjänst som Stöldskyddsföreningen tillhandahåller för allmänheten. Men innan vi går in på det, då måste jag ju bara fråga, hur har egentligen lanseringen av Testa hemsidan gått? Det här nya verktyget för att granska webbplatsers äkthet.
Ja, vi har ju inte gått ut med en officiell lansering än, utan vi har smygstartat den här just för det som händer just nu. Det här att få feedback och se att allting fungerar som det ska och fixa till de sista krumbukterna innan vi går ut med en officiell start på den. Så den är inte officiell, men däremot finns den och man kan testa den.
Mm. Jag upptäckte bland annat att det var någon liten bugg relaterad till om webbplatsen aldrig hade testats tidigare, då visades den automatiskt som osäker första gången. Det är ju väldigt få webbplatser som berörs, men det är några sådana där små saker som fortfarande behöver putsas till för att det ska bli perfekt. Men har det varit uppskattat från de som har testat hittills?
Ja, de meddelanden jag har fått via då säkerhetskollen, då, våra mejl och framförallt mejl, det är att det har varit väldigt uppskattat att de har testat, men exakt som du säger så har vi fått in en hel del just när de testar sin egen hemsida som är ju säker. Och, men den visar osäker, men andra gången går man in, då blir den säker. Så den här buggen har ju nu faktiskt vi hänskjutit till de som ligger den bakomliggande tekniken då, och de ska fixa det, för det här får inte hända.
Nej, men det är ju därför som man smygstartar med en beta för att kunna samla in feedback. Så stort tack till alla er som har bidragit med det. Nu så ska vi gå in på de frågor som ni får på Stöldskyddsföreningen via säkerhetskollen och den tjänst som tillhandahåller. Men för att vi ska förstå svaren som ni levererar så måste vi först förstå vem du är, Paul. För det är ju första gången du är med här i podden. Men du har varit med i gamet väldigt länge. Kan du inte berätta kortfattat vem du är och var du kommer från?
Ja allihopa, mitt namn är Paul Pinter och jag har jobbat 20 år inom polisen först och främst, och som IT-tekniker började jag 99 en gång i tiden, sen blev jag IT-forensiker och dataintrångsutredare, och i slutändan av min polisiära karriär så vart jag ju då nationell samordnare mot immaterialrättsliga brott, det vill säga upphovsrättsbrott, patentbrott och så vidare. Efter det så fick jag faktiskt möjlighet att arbeta brottsförebyggande på ett bra sätt, och det är genom att faktiskt Stöldskyddsföreningen hörde av sig och ville ha mig, och här är jag nu och började 2020 här på Stöldskyddsföreningen just rådgivare mot digitala brott. Så det är kort om mig.
Mm. Ja, det blev ju då lite av en karriärsändring att gå från att arbeta med utredande till att jobba mer med det förebyggande. Så som du, jag antar att det är uteslutande förebyggande jobb du sitter med nu för tiden.
Ja, exakt. Och det är det jag har faktiskt längtat efter att jobba inom polisen med. Och det var väldigt svårt att kunna göra det, att endast arbeta brottsförebyggande när det gäller digitala brott. Men nu har jag en jättestor möjlighet att faktiskt påverka och förebygga dessa brott, och det är fantastiskt roligt att göra det.
Ja. Och om vi fokuserar på rådgivningsbiten, vad är det Stöldskyddsföreningen och framförallt vad är det du gör där?
Under rådgivningsbiten, jag tillhör ju då rådgivningsgänget, och min stora arbets plats är ju då säkerhetskollen i princip, och eftersom vi har ju kopplat mejl och telefon till säkerhetskollen så får jag ju en samtal och mejl via säkerhetskollen rörande digitala brott, och där rådger jag folk, personer och myndigheter och organisationer, ja, de som vill höra av sig till och få råd när det gäller alla digitala brott som vi kör, inte hur man genomför dessa men hur man ska skydda sig mot dessa.
Ja, och tidigare så fanns det väl chattlösning också, men det har ni valt bort att erbjuda.
Ja, chattlösningen var ju sisådär, om jag ska vara helt ärlig. För det första, och försvinner man någon sekund så det dyker upp ett chattmeddelande och kommer man tillbaka, då är man bortkopplad. Plus att det var väldigt få som använde chattandet, så telefon och mejl är absolut det bästa och det som har funkat också som bäst.
Hur många är det som sitter och svarar på mejl och svarar i telefon?
Ja, vi har ju då förutom mig även då kundtjänst som sitter och svarar på samma mejl, och vi tagteamar varandra helt enkelt, och det är duktiga tjejer och killar på kundtjänst också som kan svara på dessa frågor med mig som oftast stöd när det gäller mera ingående frågor som de inte kan svara på.
Sista saken innan vi går in på vilka frågor det är ni egentligen får oftast, det är: vem är det som finansierar det här överhuvudtaget? Vem är det som betalar att det finns liksom en tjänst som det går att ringa till utan att behöva ringa något betalnummer och få hjälp när det kommer till att få svar på någonting som relaterar till digitala brott?
Ja, som alla, ja, kanske inte alla vet, men alla borde veta, så är Stöldskyddsföreningen en ideell och oberoende förening, så att säga. Inga vinster görs här. Däremot så har vi samarbeten med både myndigheter och företag och andra som ser till att vi kan köra projekt. Och säkerhetskollen var ju ett sånt projekt. Och i det här fallet så har vi ju då bland annat MSB involverat i det här säkerhetskollen och varit utvecklande och varit med och betalat detta. Så det är ett projekt tillsammans med MSB bland annat och andra säkerhetskollen.
Ja. Då tror jag att vi förstår bakgrunden till att det finns någon som svarar när någon ringer och ställer en fråga. Men vilka är frågorna som ställs? Om vi tar den vanligaste frågan, vad är det vanligaste någon ringer och undrar över?
Ja, vi har ju hållit på som sagt sedan 2020 och det har ju fluktuerat. Ett tag var det då Facebook Marketplace, men det senaste året har vi faktiskt en helt annan typ av frågor och det är faktiskt hackade enheter. Framförallt då frågor om att min mobil har blivit hackad, min router har blivit hackad eller min sociala mediekonto har blivit hackad. Det är absolut just nu de vanligaste frågorna som jag får både via mail och telefon.
Alltså privatpersoner som är oroliga för att någon angripare har hackat deras mobiltelefon.
Ja, den är väldigt vanlig. Ja, det är vanliga Svensson som vi säger så som kommer och ringer in till oss och är väldigt, väldigt oroade. Och det finns ju anledningar till det ibland. Så det är spännande samtal man får, kan jag säga.
Ja, vad är det som får dem till att tro att deras mobiler har blivit hackade?
Vi har ju pratat
många gånger i den här podden om Pegasus till exempel, det här spionprogrammet som används för att spionera på de som leder länder, högt uppsatta företagsledare, journalister. Men det verktyget kan ju inte användas för att spionera på vanliga privatpersoner.
Nej, inte ett ljud om Pegasus. Det är ingen som har nämnt det heller, utan det är oftast andra bakomliggande faktorer som man får höra. Därför att de börjar ju med att, min första fråga är alltid, varför tror du din mobil är hackad? Och då får man ju höra livshistorien och oftast är det ju då ett ex eller om det är något annat som de har otalt med och det ligger andra sociala faktorer bakom som gör att de känner sig hackade eller de är helt övertygade att de är hackade. Så det är oftast det som är början på den oron.
Och efter att du har pratat med dem i en stund, lutade åt att de faktiskt har blivit hackade, eller jag skulle i så fall snarare säga att de är oroliga för att deras tidigare partner har infekterat deras mobil med något spionprogram.
Ja, exakt. Det gäller ju när man pratar med dem. För det första så är ju de flesta inte hackade, kan vi säga på en gång. Så man bör inte vara allt för orolig oavsett om telefonen kanske beter sig lite annorlunda. För att hacka en telefon, det är inte så enkelt bara att nu någon har hackat. Det är som du sa, Nicka. Alltså det måste in egentligen någon skadlig programvara på ett eller annat sätt. En app som man installerat eller klicka på ett dokument eller någonting som gör att det öppnar upp för angriparen. Men det är svårt med de här, särskilt när det är andra faktorer bakom. Då säger jag ju allt det här och att det är det här som gäller för att det ska bli. Men det ibland går det tyvärr inte fram och då får man ju förklara och ge råd istället och man får skifta det från att kunna säga du behöver inte oroa dig, du är inte hackad till att gör så här.
Ja. Vad innebär gör så här rent konkret?
Ja, rent konkret när det gäller mobiltelefoner, det första är ju då man ställer ju ett par kontrollfrågor bara helt enkelt. Hur vet du att den är hackad? Varför tror du den är hackad? Har du sett något konstigt? Och så får man ju oftast olika svar och säga, då finns det en väldigt generell åtgärd att göra som det första gör. Det är att fabriksåterställa mobiltelefonen. Börja med det. Och då får man ju säga, men jag har redan gjort det och det är fortfarande. Och då är det väldigt svårt att komma fram egentligen mer. För när du fabriksåterställer så är ju i alla fall de flesta då skadliga programvarorna, åtminstone, eller då virusen eller vad ska jag säga, är borta. Men det är ju det jag gör. I andra hand så brukar jag säga att hur gammal är mobilen? Ja, men den är gammal. Men köp en ny mobil då istället. Då är det inte så fasligt dyrt att göra det. Liksom, och get rid of the other one.
Ja. Och kan väl bara flika in här, utöver det som du har sagt här om sannolikheten att mobilen skulle vara hackad är väldigt, väldigt låg. Om du inte är Frankrikes president eller militär eller högt uppsatt
dignitär
företagsledare. Ja.
Ja, men du har helt rätt.
Ja. Risken där är ju väldigt låg, men om du skulle vara orolig, jag bara tänker, vad är det mest sannolika att har hänt baserat på det du har sagt än så länge? Och i min mening, baserat på det du har sagt nu, så skulle jag säga att det mest sannolika är ju att det är en svartsjuk partner. Och den här svartsjuka partnern har tillgång till användarens Apple-konto eller Google-konto. Det är det som övervakas. Det är bilderna som laddas upp till Apple-kontot eller Google-kontot som någon spionerar på, som gör att personen känner sig övervakad. Och då hjälper det ju inte att återställa mobilen, för då är det ju inte mobilen som är problemet, utan kontot som är kopplat till just den mobilen. Så då är det viktigt att också se till att logga ut från alla inloggade enheter och byta till ett nytt starkt lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering. Men jag tyckte det var intressant, du nämnde routrar också, att folk är oroliga för att deras routrar har blivit kapade. Det på sätt och vis både glädjer och skrämmer mig samtidigt, för att de flesta borde inte ens märka om deras routrar har blivit kapade. För det vanligaste där är ju att routrarna utnyttjas för överbelastningsattacker, någonting som inte påverkar användaren själv. Varför tror de att deras router har blivit kapad?
Ja, och om jag pratar om nätverk med de här personerna så ingår ju routern i den då, datorer, mobiler, routrar. Och då kommer man automatiskt in i det, för när jag går igenom mobilen och ja, men min dator också blir hackad, säger de. Okej, då ställer man samma frågor och ger dem råd hur de ska gå tillväga. Och sen, ja, jag har gjort allt det där. Min router också blev hackad. Liksom, det kommer automatiskt till routern. Och den är ju, som du säger, den är ju finurlig på det sättet. Och där är det ju helt enkelt, då är det min första fråga, har du köpt en egen router eller har du en från en internetleverantör? Och har man en från en internetleverantör så kan man ju faktiskt få hjälp från internetleverantören. Det är ju deras egentliga egendom som de har installerat, och de kan ju hjälpa dig med det. För att gå in och härja i en internetleverantörs router med deras, det de har lagt in, det kan ju ställa till mer illa än bra, så att säga. Däremot så är det ju många som köper egna. Jag har en. Jag antar att du också har en egen router och inte kör internetleverantör. Vill man ju vara säker så ska man ju ha en egen, om man nu vet hur man konfigurerar en router. Och de här som har problem med, som du säger, till X eller något annat socialt problem, de köper ju egna routrar många gånger. Och då får man ju helt enkelt prata med dem och ge dem de allmänna råden. Men som du säger är ju det faktiskt att de flesta märker ju inte ens det. Liksom. De används ju inte till att ta över någons dator i fipplan, utan man över till överbelastningsattacker, helt enkelt enheter överhuvudtaget. Så det, du har en point där. Hur kommer de att just... Men routern ingår i nätverk och alla har ju läst om routrar och alla pratar om routrar, alla privatpersoner. Det är det första de pratar om. För om inte det är fel på mobilen eller datorn, då är det routern.
Okej. Okay. Ja.
Så kommer vi in på det.
Jag förstår. Men du nämnde en tredje sak, och här kommer jag faktiskt inte stå och spela djävulens advokat och säga att det är låg sannolikhet att det är någon som har hackat dig. Du nämnde sociala medier. Här har vi ett stort problem.
Ja.
På riktigt alltså.
Det är på riktigt, ja. Ett riktigt stort problem, och det här ska man inte sticka under stol med, därför att man kan tycka ju att få sin Facebook hackad eller Instagram hackad, ja men... Det är ett allvarligt problem, därför att det används ju i så mycket annan digital brottslighet, dessa konton, och gör att man kan själv råka illa ut och andra råkar illa ut. Så det är en av de vanligaste frågorna jag får då. Mitt Instagram är hackat, min Facebook är hackad, och i det här fallet så finns det ju en del grejer man kan göra såklart, och många av dem här har inte insett att även fast de känner att ja, det är någon som har ändrat min information där och har hackat mitt nu, så har man fortfarande tillgång till det på grund av att du är inloggad på flera enheter. Så kan man ha tillgång till, och då kan man ju lätt kunna faktiskt slänga ut den här personen. Men är det så att det är totalt, alltså att en annan tar över det och sen slänger ut alla och sen med sitt eget lösenord och så vidare, återställningsmail och allt, har tagit över ett konto, då är det jättesvårt och här att få tillbaka det eller få bort det, och här måste vi ha Meta och så jobba ännu hårdare, mycket enklare än vad det är nu.
Ja, bra poäng där, för att ofta när någon hör av sig med den här frågan till mig, då fokuserar jag ju på att de ska återfå kontrollen. Men någonting som är säkert lika viktigt i många sammanhang, det är att de här personerna som har blivit drabbade oroar sig för hur angriparna utnyttjar deras identitet för att lura vänner och bekanta. Och det blir en så otroligt svår situation när någon som har drabbats av en sån här kontokapning på sociala medier ska försöka återvinna förtroendet digitalt för sina vänner och bekanta och förklara att jag har blivit kapad. Det här är det riktiga kontot. Det här är kontot du ska lita på, inte det andra. Den är jättesvår. Och jag kan väl bara säga att i och med att det är så här svårt, så är det otroligt viktigt att alla som faktiskt förstår den här problematiken poängterar för nära och kära hur viktigt det är att de ser till att välja ett starkt och unikt lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering på alla sociala mediekonton. Alltså, ta den tiden, ge dem den tiden. Det kan vara en present till dem att ni sätter er ner och gör det här tillsammans med dem. Och när det kommer till företag, om ni inte har undersökt huruvida ni har aktiverat tvåfaktorsautentisering och valt unika lösenord till alla era sociala mediekonton det senaste halvåret, så är det en läxa att göra det omedelbart. Sen så får jag försvara Meta lite här också. Och det här är ju inte vanligt att jag försvarar Meta. Men Meta har ju en väldigt svår situation också. För att om någon kapar en Facebook-användares konto, hur ska då Meta veta att personen som hör av sig och säger jag har fått mitt konto kapad är den rätta personen? Och inte så att det är en angripare som hör av sig och säger, jag har fått mitt konto kapat, hjälp mig att få tillbaka det. De är ju verkligen också, i och med att vi inte legitimerar oss, vilket hade varit väldigt farligt i sig att göra när vi skapar våra sociala mediekonton, då är det ju jättesvårt för Meta och de andra sociala medierna att faktiskt veta vem den rätta ägaren är om ett konto har blivit kapat. Mm. Det finns faktiskt en sak till som jag tänkte att vi skulle ta gällande Meta. För du nämnde att det var mycket frågor kring Facebook Marketplace som ni fick in innan det gick över till att mestadels handla om hackade mobiler. Vad var problemen med Facebook Marketplace?
Ja, problemet var ju framförallt den är en oreglerad marknad på så sätt, inte det ska den vara, det är ju per privatpersoner. Men på det sättet, för det första är att jag måste tyvärr jämföra med Blocket. De har satt in en väldigt bra ramar kring sig. Håller man sig inom Blocket och alla dess rutiner och säkerhetsfunktioner som de har, så blir du inte lurad på Blocket. Men däremot så Facebook Marketplace har inget sånt. Och det börjar ju med framförallt är ju att det är varor som inte finns. Man vill ha pengar och sen så kommer ju då som lök på laxen då det här med leveranserna då som man har ju haft problem med förut. Nu har jag pratat med jag satt i ett möte med bland annat DHL var ju där, och de har ju nu faktiskt sett en väldigt stor minskning på det här med bedrägerierna mot i alla fall dem. Sen vet jag inte om Postnord och de har sett det, utan de ser mer andra problem. med leveranser, bland annat narkotika och så vidare. Så de har ju faktiskt downplayed, som man säger, over there, hela den problematiken. Men den finns fortfarande. Man vill ju ha det. Betala fraktavgift så får du cash när vi kommer att lämna varorna. Mm. Och man lurar folk från Facebook Marketplace, den till Snapchat, till WhatsApp och så vidare, och där försöker man lura folk. Men det är den oreglerade marknaden, som, alltså att det inte finns några strukturer kring hur ska man säkerställa att man får varor och pengar på ett bra säkert sätt.
Mm. Och det här är ju egentligen då det viktigaste att ta med sig när det kommer till handel på egentligen vilken sån här marknadsplats som helst. Vikten av att föra all kommunikation mellan säljare och köpare på den marknadsplatsen, så att om det skulle vara ett försök till bedrägeri så kan marknadsplatsen se allting som har skrivits mellan säljare och köpare. Och jag skulle faktiskt våga säga som så här, och du får säga emot mig om du inte håller med, men om du ska köpa eller sälja någonting på en sån här andrahandsmarknad och den du ska sälja det till eller köpa det från ber om att få byta samtalsplattform till någon annan, låt bli. Köp av någon annan eller sälj till någon annan.
Jag kan inte säga emot dig. Det är ju det första tecknet på att det är oseriöst.
Ja. Bra, då har vi kollat på några av de vanligaste frågorna som kommer in till er som sitter och jobbar med säkerhetskollen. Men om det skulle vara så att våra lyssnare har en egen fråga till säkerhetskollen, vad gör de då?
Ja, det var en bra fråga. Men det är klart att de kan kontakta oss genom att gå in på säkerhetskollen.se, och där finns kontaktuppgifterna längst ner, både telefonnummer och mejl. Och de är alltid välkomna att skriva alla möjliga frågor högt och lågt. Vi svarar på det vi kan, och vi har ju som sagt en duktig personal. Så det är bara att gå in på säkerhetskollen. Kom med feedback gärna. Det är ännu bättre, så att vi blir ännu bättre i framtiden. Så där finns kontaktuppgifter, säkerhetskollen.se.
Och om ni vill ha lite mer generella tips, då kan jag ju rekommendera er att passa på att prenumerera på Bli säker-podden, för då får ni nämligen helt automatiskt varenda fredagsmorgon ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Paul Pinter, stort tack för att du har medverkat den här fredagsmorgonen, även om vi passade på att tjuvspela in det fredagsmorgonen före våra lyssnare hörde. Och alla våra kära lyssnare, tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan också.
Tack själv.